nu tror jag att det funkar. Det rullar på. Välkomna till Varför-poddens fjärde avsnitt. Vi diskuterar ju, jag och Jenny Linde och jag är Therese Österholm. Utifrån boken Varför. Och tanken är ju att ni läser och lyssnar och pratar tillsammans och tar med er reflektionsfrågan som vi ger i slutet. Och det går ju jättebra också att skriva i kommentarerna på vår Facebook-sida, tänka för dagen, om det är något som ni vill dela med er av till oss andra. Idag så ska vi prata om resultatet av att arbeta lågaffektivt. Resultatet av en implementering. Vad det innebär både i det lilla sammanhanget och i det stora. I relationen och i organisationen. Och vi har plockat ut några områden som vi fokuserar lite extra på i boken. Och det är det som vi kommer att prata om i dagens avsnitt. Och det är empatiarbetet, stressreduceringen, relationerna, organisationen och etiken. Så de fem områdena är det som vi ska fundera lite kring idag. Så om vi börjar med empatiarbetet, som vi ju pratade rätt så mycket om i förra avsnittet när vi pratade om goda onda cirkeln. Vad kan vi lägga till och prata lite mera om idag? Vad säger du, Jenny?
Ja, det jag tänker att vi kan fördjupa oss kring, det är ju det här med alltså hur man praktiserar empatin. I boken så skriver vi om det dagliga praktiserandet av empatin, och där tänker jag att vi kan börja och ta utgångspunkt i liksom utgå därifrån i det här samtalet idag. För att det är ju ofta, och där tror jag att väldigt många instämmer med oss, att det är där hur man gör det, det är det som är det kanske svåraste egentligen. Att vi vill använda vår empati och att vi vill praktisera det varje dag, det kan vi nog de flesta säga ja till. Men hur gör man det då? Och hur vet man att man gör det? Att det verkligen är empati man liksom utgår ifrån. Och ett sätt, det är ju att ha med sig de här cirklarna i åtanke, och att man kanske till och med ser till att rent konkret och praktiskt och också visuellt, tänker jag, ha de här cirklarna någonstans liksom, så att man kan titta på dem och bli påmind om dem. Så att de blir liksom en del av vardagen, och att vi också kan hjälpa varandra att lite grann kanske påminna varandra om att var någonstans vi befinner oss. Så. För när det gäller empati så pratade vi ju förra gången om att ett av de största hoten för vår empati, det är ju stress. Och när stressen kickar in så gör den ju det med lite olika kraft hos oss, och upplever vi mycket stress så finns det ju en risk att vi själva inte är medvetna om när vi ramlar över i den onda cirkeln av tänkande. Alltså när vår empati börjar att skruvas ner och vi tänker att nej, men nu tror jag inte längre kanske att personen faktiskt gör sitt bästa, utan det här blir bara liksom, det här blir bara ett liksom ett kvitto på att personen kanske testar mig nu för att jag är ny eller vill se om jag kan sätta ner foten eller om jag är bra på att hålla gränser eller vad nu är. Och då ser vi inte det själv. Så att där tänker jag, det brukar jag utgå från när jag pratar om det dagliga praktiset. Se till att göra det enkelt för er genom att ha det som en modell som vi kan liksom slänga en blick på eller påminna varandra om, så att det inte blir så laddat.
Ja, och jag vet faktiskt en verksamhet som har det här knepet. De har skrivit ut goda onda cirkeln och har dem på insidan av toalettdörren på jobbet. Så dels när man behöver gå in där så för att det finns ett behov, så kan man sitta där och fundera lite grann på goda onda cirkeln. Men också utifrån att toaletten är ju en bra tillflyktsort när man känner att nu måste jag ta en liten paus, samla ihop mig och komma tillbaka och göra ett bra jobb. Och då hänger de där och hjälper den. Så det är ett knep.
Ja, väldigt bra knep. Ja, det är ett bra ställe. Verkligen. Och det som är, när det gäller det dagliga praktiserandet av empatin, så är det ju också så att vi behöver hjälpa varandra att hela tiden försöka förflytta oss in i liksom den andra personens situation. Och det enklaste sättet att göra det, det är ju att faktiskt komma ihåg att det här handlar ju inte så mycket om mig egentligen. Alltså, tänker jag rätt eller tänker jag fel? För det skulle jag säga en fallgrop om vi fastnar där. Utan det handlar mer om att vi tillsammans bara försöker. Hur tror vi att personen själv upplevde den här situationen som just nu blev, där det blev hög affekt eller det blev liksom någonting här som inte blev bra. Och om vi hittar ett bra och smidigt sätt att inte liksom stanna till kring, men gjorde jag fel nu då, eller vad har det här med mig att göra, så kommer vi snabbare in i den här empatiträningen. För det handlar egentligen bara om att rikta fokus till vad tror vi att den andra personen upplever och vad behöver den här personen som jag ska stötta och hjälpa nästa gång, alltså på något sätt. Så snabbt komma in på det där, det tänker jag är ett sätt.
Ja, och i det så ligger ju kartläggandet som ett empatiredskap. Detta med att på olika sätt och vis utforska, så som du säger, den andres bild av det hela. Och vi kan ju självklart fråga den andra om det finns möjlighet till det. Och vi kan fråga med ord, men vi kan också fråga med bilder. Vi kan kommunicera och försöka få fram den andres tankar, känslor. Men sen har vi också kartläggandet i form av observerandet, tänker jag.
Yeah.
Detta med att utan att lägga in värderingar, döma, titta på den andra, fundera, vad är det jag ser? Vad är det som kommuniceras?
Yeah.
Så det icke-dömande observerandet är ju ett empativerktyg, tänker jag, som hjälper oss.
Verkligen, verkligen. Och det är ju också ett sätt att liksom på något sätt minimera risken att vi tittar på det personen gör eller försöker förmedla till oss genom ett, liksom ett filter som inte då riktigt blir sanningsenligt, utan att vi så filterlöst som möjligt bara försöker titta och lyssna in och vara lyhörd. Sedan så är ju ett andra exempel på hur man kan liksom hålla sin empatiska kondition liksom igång så att man kan praktisera den dagligen, det är ju att liksom återkommande dela med sig av, kanske när vi har haft ett bra och gott och samtal med någon vi jobbar med som säger saker som vi liksom tänker, oh, det där ska jag liksom försöka förmedla till mina kollegor, då såklart med personens godkännande, men liksom själva det som innehållet i det som sägs som är kopplat kanske till empati, att man kanske känner att det känns så skönt för ni förstår mig här, eller det känns väldigt skönt för att det känns som att ni förstår att jag inte menar illa, eller det känns så skönt för ni kräver inte att jag ber om ursäkt när jag har bytt fel, utan ni förstår att jag inte menade det där. Alltså alla de här små sakerna som är så viktiga att vi fångar upp. För det där gör jättestor skillnad. Inte bara för personen själv utan också för oss. Att vi faktiskt, för det här är ju vad det handlar om, att hela tiden kunna se bortom liksom kanske det beteendet och inte fastna för mycket där, utan att faktiskt det här har ju jättegod effekt för personerna vi jobbar med liksom. Och att också ta del av livsberättelser, tänker jag. Att vi och det finns ju gott om liksom både litteratur där människor som har erfarenhet av att bli både bemött kanske och missuppfattad på ett sätt som inte alls är i linje med det lågaffektiva bemötandet, skulle man säga. Motsatsen, att man faktiskt kanske bestämmer sig för att läsa en sån där text inemellan. Eller att man har det som en del av APT till exempel. Så att man också läser och reflekterar och tränar på att liksom känna in och känna av. Och liksom hela tiden då vara i en annan persons skor eller en annan persons situation. Och gör vi det inemellan med lite case eller med andra stories som inte är vår vardag, så är min erfarenhet att det också blir lite lättare att få fart på det. Vi vill liksom få lite vidare perspektiv. Att det liksom inte handlar inte bara om just den här brukaren eller just den här eleven, utan det här är liksom mycket, mycket större än så. Så det kan ju också vara ett sätt att man växlar eller varierar de här olika delarna.
Ja, en fallgrop, om vi ska gå över till det förebyggande arbetet inom det här området, så tänker jag att det handlar om distansen emellan mig och den andra. Och hur det blir lika tokigt om det är alldeles för tajt som att det är alldeles för brett. Jag tänker det blir såklart galet när vi delar upp i vi och dem. Och vi har olika föreställningar om dem och om oss. Och där det kanske också blir moraliserande. De är det fel på och vi är de som tänker rätt. Så. Mm. Där blir det tokigt. Så där måste man ju jobba med sin empatiska förmåga för att minska det glappet. Sen så blir det lika galet om vi om det blir en tajt relation, en personlig relation och inte professionell. Så jag tänker det är en balansgång här.
Ja, och där tänker jag liksom att det kan vara ett sätt att liksom kanske då synliggöra att, eller åtminstone vara uppmärksam på att det inte blir det här lite för tajta. Det är ju att man tänker att jag vet vad personen känner. Jag behöver inte längre lyssna in. Jag behöver inte längre vara lyhörd, för jag vet, jag känner den här personen. Jag har jobbat med den här personen så länge. Eller vi fungerar så lika. Så att jag vet, för det där kan jag känna igen. Och så börjar vi liksom anta istället för att lyssna. Det är ju en fallgrupp. Utan jag kan ha lite mer eller mindre lätt att kanske känna igen mig i en annan persons sätt att fungera och tänka. Men var och en har sitt, liksom, sina egna perspektiv. Så.
Mm. Just det. Så man, utifrån det du säger så kommer jag att tänka på att det som hjälper oss för att varken det här avståndet mellan mig och den andra ska vara för brett eller för tajt. Det är att hela tiden vara nyfiken.
Ja, precis. Att vara nyfiken. Det är ett väldigt bra sätt att liksom hålla detta. Liksom att säkra att man inte är varken för mycket åt ena eller andra hållet.
Mm. Ska vi gå över och kika lite på nästa område. Mm. Som vi tar upp i boken. Och det är ju detta med att när vi implementerar ett lågaffektivt förhållningssätt. Så är stressreducering ett centralt arbetsområde som vi jobbar med dagligen. Så det är ju en lugnare vardag generellt som vi eftersträvar. Vad skulle vi kunna tänka blir viktigt att arbeta med här?
Ja, alltså, jag tänker att det finns flera olika delar i detta. Dels behöver vi ju såklart se till att de personer vi arbetar med, att vi har liksom en att vi åtminstone har koll på, att vi är nyfikna på om personen själv har liksom strategier för att kunna hantera stress i vardagen. Och det är ju kanske mer vanligt än ovanligt att det där är en stor och viktig del av vårt jobbet, att vi faktiskt behöver hjälpa till med det. Man kanske har några strategier, men det är inte tillräckligt, så vi behöver jobba mycket där. Men för att vi ska kunna förstå kraften, hur viktigt det är att liksom ha en egen liksom plan, ska man säga, eller kanske ett helt liksom i alla fall ett ganska välfyllt batteri av olika strategier för att stressreducera i vardagen, så behöver vi ju börja med oss själva. Och då för att kunna förstå att det här är liksom i teorin kanske enkelt att tänka hur man ska ta hand om sig, men i praktiken så är det inte alltid lika lätt. Så att, där tänker jag att en bra startpunkt är att tänka att vi behöver börja med oss själva och ha en plan för hur jag på individuell nivå ska ta hand om mig själv, men också vi som grupp, för att vi på bästa sätt sen ska kunna implementera detta sättet att liksom, ta hand om sig hos dem vi jobbar med. Och jag brukar börja med, när jag jobbar i verksamheter eller med grupper som ska göra en implementeringsresa eller som är på en implementeringsresa, att om man inte redan har gjort det då, att man gör en egen som en enkel stresshanteringsplan. Den behöver inte vara mer avancerad än att man greppar tag i en penna och ett papper och så skriver man ner några punkter till sig själv. Och där brukar jag rekommendera att man faktiskt gör en liten så här märker jag på mig själv att jag är stressad. Och då brukar jag dela upp det för enkelhetens skull. Så här tänker jag när jag är stressad. Och så här känner jag i min kropp. Och sen så, och då kan jag göra. Och där brukar faktiskt toaletten vara något som jag rekommenderar. För det är en sån där favoritstrategi som jag har, att gå in på toaletten. Och även om jag då egentligen inte har behov av just toaletten, men att behovet att dra sig undan, det finns hos mig och väldigt många. Så toaletten brukar stå med på mina exempel. Att där kan man gå in och spola lite kallt vatten på sina handleder, dricka lite vatten eller hoppa jämfot eller göra precis vad man vill. Där har man fritt spelrum. Så det brukar jag säga. Där kan vara bra att börja. Men också faktiskt att pröva på att dela med sig av den här stresshanteringsplanen för, om inte alla kollegor, så i alla fall någon. För vi lär genom att lyssna på andra. Och det hjälper oss också att förstå att det är mitt sätt att hantera stress i vardagen kommer inte vara exakt som min kollegas. Och då påminns jag om att det betyder alltså att varje brukare eller varje elev, varje klient jag arbetar med har sitt eget sätt att hantera sin stress.
Mm. Jag brukar ju jobba med stress- och belastningsmodellen som ett kartläggnings- och också ett verktyg för att skapa handlingsplaner utifrån. Och då såklart när det gäller de personer där vi tänker att vi behöver arbeta stressreducerande kring. Men också uppmuntra till att man funderar kring den i förhållande till sig själv. Och yeah. Få fatt i sina egna varningstecken. Och skapa, precis som du säger, att du gör handlingsplaner utifrån vad som kommer fram. Sen tänker jag också att ett sätt... Och nu trillar vi över lite grann till det här med fallgropen i det här området.
Yeah, yeah.
Det är ju det att hjälpa varandra att få syn på när vi är för stressade. De här tankefällorna som man kan hamna i. Att hjälpa varandra att lyfta upp dem. Att vi vet om att de finns. Och prata kring dem så. Och de tankefällorna som ju är relaterade till hög stress, när vi alltså inte får fatt i våra reflekterande delar av hjärnan, utan när det blir mer automatik och så. Det är ju till exempel tre sådana vanliga tankefällor. Det är ju allt eller inget tänket. När man hamnar i det, antingen så måste det vara helt på det sättet, eller så kommer det att bli så här. Alltså det blir det här svartvita tänkandet så. Och där man ju såklart behöver hjälpa varandra att se nyanserna. Och att man kan ta lite i taget. Trappsteg kan man tänka i. Man kan tänka i gråskalor och så vidare. Men där är ju en tankefälla att uppmärksamma. En annan är ju katastroftanken. När vi hör vår kollega måla upp det ena förfärliga scenariet efter det andra. Att hjälpa till att realitetspröva det. Ja. Om det inte är så att det kanske är den jobbiga känslan som skapar den här bilden. Och inte det faktiska. Den faktiska verkligheten med faktan som vi har framför oss. Och sen så har vi ju tankefällan som vi alla hamnar i. Och det är ju så med de här andra tankefällorna också. Att vi trillar dit så. För det är så vi fungerar. Mm. Det är så våra hjärnor fungerar. Men den här tror jag många känner igen sig i, och det är ju ältandet. Ja. Att det ligger och mal där. En situation eller något framtida scenario. Och så är vi fast där och kommer inte vidare. Vi är inte här och nu. För ältandet, det är ju någonting som det handlar antingen om dåtiden eller om framtiden.
Just det.
Så att hjälpa varandra att på något sätt släppa en stund det malandet och vara i det som sker tillsammans.
Just det. Och det där är ju också någonting som jag upplever att att man kan känna sig lite så där, inte bara just kring det här med att hjälpa till att vara i nu, utan egentligen alla de här delarna som vi hittills har pratat om, att kunna vara stödjande och stöttade till sin kollega när man kanske ser tecken på stress hos sin kollega. Hur gör man det? Den frågan får jag ofta. Hur gör man det så att inte det känns som att man liksom, ja, vad ska man säga, tillrättavisar eller att man är på kollegan som, liksom, som person. Det är ju, för det tänker jag, det är ju ingenting, det är inte någonting som någon egentligen vill, såklart. Och det ska vi ju försöka hitta sätt att liksom undvika den där känslan. Dels att den känslan, rädslan för att det ska uppfattas så, gör att jag inte uppmärksammar om du och jag skulle jobba tillsammans, Therese, i en stressfylld vardag i en verksamhet. Och då vill ju varken du eller jag, tänker jag, att det ska vara så att jag är så rädd för att hur du ska ta det, så jag säger ingenting. Och så blir det inte alls bra. Och så kunde jag kanske någonstans känt att jag kände nog nästan detta på mig. Jag märkte när Therese kom till jobbet idag att hon var... Alltså, för har vi jobbat tillsammans ett tag med en kollega, så kan vi nästan höra hur personen öppnar och stänger lådorna i köket eller hänger av sig jackan och ställer av sig skorna. Okej, men kanske lite mycket då. Och där vill man ju liksom i bådas perspektiv att vi ska ha ett gemensamt språk för att hjälpa varandra. Där tänker jag att man, antingen om man väljer att använda sig av cirklarna eller någonting annat konkret som man då kan ha som överenskommelse, att man ska vi ta 5 minuter, eller du kan ta lite luft, eller du kan ta lite kaffe, och nu att man har gemensamma liksom fraser eller saker som man säger. Det brukar ju vara vad jag åtminstone rekommenderar, så man inte behöver förklara så där mycket och inte behöver trassla in sig, utan vi har några saker som vi säger som blir en påminnelse om, just det, nu kanske det är så att jag faktiskt var på väg att fastna i en diskussion med en brukare. Eller jag kanske blev lite väl oflexibel i det här samtalet med den här eleven, och vad nu är. Så att då är det skönt att en kollega säger att oj, Therese, nu fick du en kopp kaffe här av mig. Och då blir det liksom en signal att okej, jag backar lite en stund och så gör ett nytt försök sen.
Ja, och vi är ju och pratar lite kring relationer av olika slag. Och när vi jobbar lågaffektivt och när vi implementerar det lågaffektiva förhållningssättet, så jobbar vi ju stadigt med att skapa och stärka goda relationer. Och målet är ju att den andra ska känna tillit till oss, känna sig lugn och trygg. Hur tänker vi här? Hur ska vi tänka kring det här arbetet, det här relationsstärkande arbetet?
Jag brukar tänka, eller brukar prata om det här med relation och tillit ju. Att liksom, för det är ju vad vi ofta, liksom, det är det som ofta definierar en relation som, liksom, som är trygg. Det är att man känner tillit till en annan person eller den personen som man har liksom runt omkring sig eller som stöd. Och att koppla ihop det här med det lågaffektiva förhållningssättet och också metoderna i det lågaffektiva, där vi ofta pratar om det här med självkontroll liksom, och tappad självkontroll. Och där brukar jag säga, bara för att liksom få någon slags enkelt sätt att beskriva, att självkontrollens bästa kompis, det är tillit. Och det är också det som är den där skillnaden i, som vi egentligen alla som har jobbat med människor ett tag kan känna, men vi säger ungefär samma, jag och min kollega, vi gör ungefär samma, men när jag gör eller säger de här sakerna så blir det inte alls bra. Jag får liksom inte, det blir bara tvärstopp eller ett nej, eller brukaren eller eleven bara nej, det funkar inte. Och så hör jag min kollega göra och säga samma sak, och då blir det inte alls bra. Och då kan det ju vara så, utan att då för den delen börja vara bedömande mot sig själv eller så, utan att värdera, tänka att men det kanske är någonting här i som har att göra med den här relationen och tilliten eller tryggheten då där, så att vi börjar att bygga där och se om det finns någonting som jag kan få fatt i som faktiskt ökar det här liksom kapitalet av tillit till mig, om man säger så. Så det handlar ju väldigt mycket om att vara ödmjuk inför att det behöver inte betyda att jag har gjort något fel, men det tar lite olika lång tid att bygga relation med människor. Och utan det här med liksom relation, fokuset och på relation och att liksom inte prata om vikten av relationer, så kommer det bli svårt att att kunna ställa krav och att liksom pusha. För det är ju väldigt mycket av vårt jobb, alltså oavsett om vi jobbar med barn, ungdomar eller vuxna personer, att kanske då pusha genom motiga delar av livet. Göra att när man ska få någon att kunna våga säga ja eller att göra saker som känns tufft och läskigt eller motigt. Och då är det ju så att då behöver vi ju ha en, liksom en relation så att vi kan känna av precis vad den där linjen eller gränsen går för. Nej, nu kan jag inte pressa längre för då blir det liksom obehagligt eller då känns det som tvång. Alltså nu känns det som att jag tvingar den här personen och det vill jag inte göra. Men jag får heller inte vara så försiktig eller ha så liksom, kanske lite tillitskapital så att jag inte vågar ställa några krav alls. För då överger jag istället. Så att, det här är ju väldigt centralt, tänker jag, i det lågaffektiva bemötandet. Att komma ihåg, självklart så får vi både säga tyvärr, det går inte. Nej, det är inte möjligt just nu. Det kan vi tyvärr inte göra. Nej, hit, men inte längre än så. Det fungerar inte just nu. Vi får oss alltså säga både nej, fast med lite olika ord och på olika sätt. Och vi får också ha såklart ramar och liksom förväntningar. Vi ska ju ha det. Men vi måste då hela tiden komma ihåg att det som avgör hur det landar, det är ju relationen som vi har.
Mm.
För det tänker jag också kan vara en fallgrop annars. Både när det gäller relationsbygget. Eftersom om jag inte får några förväntningar på mig. Eller om jag upplever att alla liksom, som jag har runt mig. De bara liksom backar och inte liksom gör så mycket. Då kan jag ju känna att jag inte är värd något. Alltså det är inte heller något som på något sätt någon människa förtjänar att uppleva. Utan jag vill gärna att jag känner att människor är nära och pushar och stöttar och sådär. Och inte tittar åt andra hållet när jag behöver ge stöttning och hjälp i livet. Så det är en fallgrop i relationsbygget. Men också när det gäller faktiskt det här med att skapa en fungerande vardag. Mm. Att vi behöver kunna pusha på. Men också släppa lite. Och så pusha på och så släppa. Vi brukar ju kalla det för kravanpassning. Mm. Och det är ju så, va. Så att vi inte släpper på alla krav och förväntningar. Utan vi är mer... Står vi sidan om och liksom ta hjälp av mig så ska du se att vi fixar det här. Det är egentligen det vi vill sända ut.
Mm. En till fallgrop i när vi är inne på det här området med relationer. Det är ju, och det tangerar ju det vi pratade om innan. När det blir alldeles för tajt mellan mig och den andra. Och det är ju detta med att vi börjar se på varandra som jämlik. Parter, att och i en jämlik relation så ska det ju vara rättvist. Så,
ja,
så där utgår vi ju mycket från detta med det är ju en slags balansvåg vi har i huvudet när vi tänker på våra jämlika relationer. Att har jag gett lite nu så är det din tur att ge lite sen. Man kan inte bara ta och ta, så funkar det ju inte i en bra relation. Och så är det ju inte när vi är på jobbet.
Nej.
För där är det inte en jämlik relation. För där är vi ju för någon annans skull. På grund av någon annans behov. Så vi kommer ju alltid att ha ett större ansvar för relationen. Det är ju en maktrelation. Skulle man kunna dra det till att säga.
Mm.
Och det får vi ju inte glömma bort.
Nej.
Där tänker jag också att vi behöver hjälpa varandra. När vi jobbar. Att uppmärksamma på. Om det har blivit så att kollegan har hamnat mer i detta med, ja men nu har jag gett, nu är det hans tur att ge. Och lyfta upp det till en annan nivå, till den här professionella planet igen. För då har man trillat dit.
Ja, just det. Det är jätteviktiga grejer.
Ska vi höja blicken och kika lite granna på vad resultatet blir på organisationsnivå när vi implementerar lågaffektivt bemötande?
Yeah.
För där skriver vi i boken om de tre verktygslådorna och det systematiska arbetet som vi hela tiden har rullande när vi jobbar med lågaffektivt bemötande. För det är ju själva metoden, den ligger ju i detta med att hantera här och nu. Vad behövs för att det inte ska bli värre? Vad behövs för att vi ska hamna i ett annat utgångsläge? Och det är ju hantera som vi är och jobbar i då, den verktygslådan. Sen finns det ju en som handlar om att utvärdera. Hur kommer det sig att det blev som det blev? Vad kan vi hitta för ledtrådar i miljö, i bemötande, i strukturer? Det här kartläggande arbetet. Vad skulle vi behöva göra om till nästa gång så att det inte behöver bli så där igen? Och då är vi ju inne i den tredje verktygslådan att jobba. Förändringen. Vad skulle vi kunna ändra på i omgivningen? Vad skulle vi kunna ändra på vad det gäller struktur? Jobba mer med bildstöd, schema. Vad skulle vi kunna förändra i miljön? Placering, intryckssanering. Vad skulle vi kunna förändra i bemötandet i vår kommunikation?
Just det, just det. Mm.
Så vad blir resultatet när vi jobbar så systematiskt? Vad är dina erfarenheter?
Mina erfarenheter är att det ger en slags känsla av hopp även i ganska tuffa, eller väldigt, ska jag säga också, väldigt tuffa situationer eller stunder i verksamheten. Att det kan vara så att vi börjar att jobba med en ny person. Vi kanske då är i en fas där vi upplever att väldigt mycket är tufft för den här brukaren, till exempel om vi flyttar in det i en, till exempel en LSS-verksamhet där vi vet att den här personen snabbt kan hamna i hög affekt eller liksom hamna i andra typer av svårigheter, bli utåtagerande eller självskadande till exempel. Vi vet, vi har information om det här och vi kanske till och med har hört talas om att den här personen har fått har många försök stötta och hjälpa, så har det inte gått, utan man har provat och till sist så har det inte fungerat. Och då, det är klart att det gör ju någonting med oss, och då vill man ju gärna liksom få så mycket hopp som möjligt, såklart. Men vad är det som säger att vi kommer lyckas med det här då? Och där är min erfarenhet av att det finns en tydlig struktur kring att det här, vi kommer att se till att alla här nu som jobbar kring den här personen kommer att liksom få väldigt mycket hanteringsverktyg. Men vi kommer också, så fort som det bara går efter att det har varit en allvarlig situation där det har varit hög affekt och kanske till och med lett till en incident, då kommer vi snabbt att utvärdera. För att det är redan till nästa dag eller nästa arbetspass, som vi tänker så, så kommer vi ha nya saker som vi provar. Och att det finns liksom en stöttning, att det är flera som tar ansvar. Det är inte bara du i det mötet med brukaren som behöver ta ansvar, utan det här ansvaret vilar hos fler. Och det skulle jag säga är avgörande många gånger, att man verkligen känner att det är jag som är i situationen, men det finns väldigt många som finns här liksom runt om mig och som kommer att hjälpa mig att tänka och fundera och så. Och det hjälper också till så att man inte i en svår och tuff situation känner att nu gäller det att jag gör rätt här, va? Så att liksom, ungefär som att man tänker nu vilar allt på mina axlar. För det kommer ju inte göra att stressen och pressen blir mindre, utan den blir ju bara snarare superhög, va? Utan man tänker att just nu ska jag hantera. Och en grej till som jag har märkt, eller som min erfarenhet är med de här tre verktygslådorna, eller uppdelningen i de här tre verktygslådorna, det är ju att man lättare kan trycka undan faktiskt då lite, kanske lite moraliserande kring beteenden till exempel, som man tycker, men ska man verkligen få göra så här? Nej, men det måste väl finnas en gräns, eller det här kan ju faktiskt rent och sagt bli farligt om personen fortsätter. Alltså det där att genom att tänka, fast vänta, det ska jag inte tänka på, nu är det bara hantering, det får jag i så fall fundera på när jag utvärderar. Alltså man liksom, då stoppar jag det där, lägger det på sidan lite, så tar jag det sen när allting är över, då kan jag fundera på det. Sen brukar det många gånger vara så att när vi kommer dit så är det inte så intressant längre. Men jag har någonstans att lägga det under tiden i alla fall. Just nu hanterar jag. Och oavsett vad personen gör, säger eller vem det är, så ska jag bara hantera. Och sen kommer liksom efterarbetet. Det har jag också väldigt många liksom fina erfarenheter av. Att personer som återberättar och som delar med sig av att det är så mycket skönare. För att jag liksom kan ta en sak i taget på något sätt.
Ja, och om vi kikar på fallgroparna när det gäller det här området, så är det ju när, för mycket av det här systematiska arbetet är ju det som vi i personalen jobbar med. Men vi får inte glömma att ta med personens perspektiv i i systemet. Jag tänker speciellt på att vara nyfiken på om det går att fråga, och vi var inne på det här med att observera, försöka sätta oss in i den andres perspektiv. Hur blev det när vi hanterade det så här för dig? Så, vad skulle du vilja att vi gör nästa gång? För att det inte ska bli stressigt, du ska bli rädd, du ska känna dig arg. Så. Hur tycker du att detta blev? Hur ska vi göra nästa gång?
Just det, det är jätteviktiga saker. Att inkludera liksom personen själv. Och det här kan faktiskt också vara sån här, både en ögonöppnare men också något som verkligen får fart på det här med implementeringen av verktygslådorna när vi lyfter in det här. För det kan många gånger vara ett perspektiv som man kanske har glömt, men som man inte egentligen tycker alls är fel, utan snarare, men varför har vi inte tänkt på det? Det är klart att om vi har en handlingsplan för hur vi som personal ska agera när den här personen går upp i affekt, då behöver ju personen veta om att vi har det, och så behöver vi stämma av, känns det bra eller blir det värre? Eller, och att det här med förutsägbarheten är ju såklart lika viktigt när det gäller att vi får lov att veta och möjligt att veta vad kommer min personal göra när jag går upp i affekt, när jag blir stressad. Och där kan det handla om allt ifrån att konkret veta när min personal backar åt sidan, så betyder det inte att de överger mig, utan de sätter sig utanför dörren, eller min personal kommer att gå och hämta något kallt att dricka, och det är för att liksom, det kommer att hjälpa mig att liksom lugna ner mig. Och, så det här är verkligen något att trycka lite extra på, att stämma av. Och det kan man egentligen göra med de allra flesta. Det är bara att man behöver anpassa sättet som vi ställer frågorna på.
Mm, precis. Mm. Då är vi egentligen nere på det sista området. Etiken. För när vi jobbar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, så sätter vi ju den andra i centrum. Det är ju en personcentrerad metod. Och synsättet som ligger bakom val av insats, det synsättet, det är ju en människosyn som det handlar om. Så det är ju en etisk fråga som vi jobbar med hela tiden och stämmer av och backar tillbaka till och kollar när vi gjorde si och så där. Stämmer det med synsättet? Stämmer det med människosynen, med utgångspunkten att människor gör rätt om de kan, och kan man inte så behöver vi vara där och stötta. Det är vårt ansvar. Så etiska frågor blir på så sätt självklara, och det är inte alldeles enkla frågor, och det är inte heller så enkelt att prata om etik i en verksamhet, för det blir lite uppstyltat och det blir lite fluffiga ord. Och det känns inte alltid så meningsfullt. Det blir ju jättekonstigt att etiken inte känns meningsfull. Men grejen är att man kanske pratar om det på en lite för abstrakt nivå. Yeah. Men när vi pratar om det på så sätt utifrån att vi kikar på vad det var vi faktiskt gjorde. Och om det stämmer överens med utgångspunkten. Människor gör rätt om de kan. Den som tar ansvar kan påverka. Jobbade vi utifrån där, det är där. Då brukar det sådana konkreta situationer. Alltså det blir ju att prata om etiken i praktiken. Och det brukar, min erfarenhet är att det upplevs vara jättemeningsfullt.
Precis, ja, det är min erfarenhet också. Så att när vi får ett språk som liksom blir mer liksom verksamhetsnära, eller vad man ska säga, och konkret, så är det här ju ett jättespännande fält att vara i.
En fallgrop i detta, det är ju just det att vi glömmer bort att prata om synsättet. För det är lätt hänt. Man är glad och energisk när man ska implementera någonting. Och det rullar på och man får det att funka. Och sen så blir det ju en slags rutin eller vana. Och så det ligger där och rullar på, som sagt var. Och man kan tappa bort ibland. Alltså själva den här startskottet. Vad var det allting började kring? Varför var det så viktigt för oss att göra detta? Jo, men det var ju för att det kändes fel att ta tag i och hålla fast. Så. Mm. Det blev fel på alla håll och kanter. Det var inte rätt. Vi ville göra på ett annat sätt. Men sen så under åren som går så ja, det finns en risk att man ibland blir hemmablind. Tar saker och ting för givet. Så fallgropen, det är ju när vi inte återkommande pratar om människosynen i verksamheten. Så där behöver man hitta någon slags men struktur för att inte tappa bort det. Och ett tips är ju att alltid ha på agendan, på APT till exempel, när man träffas allihopa, att ha som en etisk rond där man har möjlighet att ta upp sånt som man tycker har känts, man funderar kring. Det här känns fel. Ska vi fortsätta så här? Vad har hänt? Jag funderar på den här situationen. Jag gjorde så här. Vad tänker ni om det? Där det finns högt i tak och man vet att det finns på agendan en stund att prata om det som är svårt.
Ja, det är jätteviktigt. För precis som du säger, vi vill inte hamna i det här att vi liksom kommer till en punkt eller plötsligt befinner oss i liksom på en plats där vi tänker att jo, men det här sättet att arbeta fungerar för de allra flesta, men inte just för den här personen. Och det är ju vad som kan hända om vi inte har liksom, kanske då med jämna mellanrum tagit ett omtag, eller om vi då för den delen inte har, som du säger, jag tycker om ordet antikron, det var ett väldigt fint sätt att beskriva. Men om vi inte har det här så finns det ju en tendens att vi efter ett litet tag då känner att vi når en punkt där att det som vi känner oss trygga med, det vi känner att vi är bra på när det gäller lågaffektivt bemötande, det funkar för alla, men så har vi nu plötsligt mött en person där det inte fungerar. Och då kan vi kanske pröva ett tag med de metoderna och det sättet att jobba som vi känner oss bekväma och trygga i. Men sen så, om inte det räcker hela vägen, så finns det ju en liten risk då att vi faktiskt bara tänker att personen kanske är fel på fel plats, till exempel. Och då är det ju etiken som kommer att hjälpa oss att förstå tillsammans att nej, det är inte fallet, utan det är bara det att vi behöver få fatt i etiken, vi behöver få fatt i synsättet och att vi ser upp med så att vi inte har börjat ställa personer mot varandra. Inte att vi har hamnat i, att vi inte hamnat i ett vi och du då, eller den här, jag, vi, personal och den här brukaren. Men inte heller att den här brukaren då ställs emot de andra som vi tycker att vi faktiskt har fått liksom lite det funkar jättebra där nu, så kommer det in en, så att det är mycket det här, och det är ju etiken på något sätt. Att vi ställer inte människor mot varandra, utan alla förtjänar och har rätt till att vi tänker att den här personen gör sitt bästa just nu.
Ja, det finns verkligen mycket att fundera på.
Verkligen. Och vi skulle kunna sitta och prata ganska länge, tror jag, du och jag, Therese. Men vi kanske får begränsa oss lite grann och hålla i oss så att det inte blir för mycket på en gång.
Ja, vi får ta och runda av. Vi tänker ju att de här fallgroparna kan det vara viktigt att fundera lite extra kring. Medvetandegöra. Och kanske också ha lite tankar kring hur ska vi göra när vi ser att vi är på väg dit eller redan har trillat ner i någon av dem. Så det är vår reflektionsfråga till er idag. Att fundera kring de olika fallgroparna när det gäller de här olika områdena som vi har pratat om. Empatiarbetet, stressreduceringen, relationerna, organisationen och etiken. Vad behöver vi vara uppmärksamma på så att vi fortsätter att göra ett bra jobb? Så det blir jobbet till nästa gång. Tack för idag.
Tack för idag. Hej hej.